Hallå! Välkomna till Skadebladets alldeles egna krimpodd. Vi har ju haft en stående artikelserie här under de senaste två veckorna där våra journalister har gått igenom missförhållanden på stödboenden runt om i Sundsvalls kommun. Och för att citera en av våra krimreporter så har han skrivit följande. Personalen på kommunens särskilda boenden i Sundsvall har hittat droger. De säger att det är ren gängkriminalitet som bedrivs. Lyxbilar och maskerade män är där på nätterna och många i personen är oroliga. Polisen har gjort flera insatser de senaste åren. Johannes Svärd, du har ju skrivit här. Kan du berätta lite mer ingående om händelserna?
Just det här som du läser upp nu var ett av boendena jag har varit på. Jag har varit på nästan samtliga sådana här särskilda boenden och det är boenden med stöd under LSS och SOL, socialtjänstlagen. Jag har varit på en hel del sådana boenden och pratat med personalen som upplever stor oro. Som har berättat att de ser droghandel öppet på boendena och kring. De är väldigt noga med att låsa dörrarna där de har sett maskerade män springer runt. De har ser lyxbilar och så vidare. Och incidenter har ju skett. Jag och min kompanjon här har ju tagit fram också andra. Det är ett knivdåd som har hänt och det är flera saker. Brandbomber har också varit på de här boendena runt om. Och det intressanta är att det inte bara gäller ett boende utan det gäller alla. I princip alla. Och sen är det jävligt intressant att de ligger så nära varandra. I ett boende så sitter det folk med Downsyndrom och andra liksom funktionsnedsättningar. Och i ett annat så sitter det liksom kriminella.
Liksom
i samma byggnad.
På samma gata nästan på många fall. Och det är väl någonting att ställa sig frågande mot, känner jag.
Jag vet att du, Fredrik, har pratat med politiker om just det. Att de bor under samma tak.
Jo, absolut. Jag fick lite blandade svar där. Jag pratade ju med arbets- och individnämnden heter den ju. Och då träffade jag Jonas West som är ordförande för den. Och han nekade ju lite grann till det. Han sa ju att de inte har tagit in missbrukare och placerat dem med funktionsnedsatta. Men att det är funktionsnedsatta som har ett missbruk som hamnar på de här boendena. Och sen kommenterade han inte så jättemycket gällande kriminaliteten och sånt. Utan han ville inte riktigt ha med det att göra.
Det kändes som att de olika politiska sidorna hade ganska olika, jag vet inte om de hade olika bilder, men olika kanske information i alla fall.
Jo, den som hade kanske, som ska sitta på mest information, han verkar inte vara allt liksom upplyst kring problemen. I alla fall det fick mitt intryck efter jag hade en kort stund med honom. Och den andra politikern som hade suttit sig in under liksom en och en halv månads tid, Oscar Brussell som är gruppledare för Moderaterna, de hade ju lagt fram en hel del förslag som kanske är mer politiskt spel. Men det var ju skyddsutrustning till personalen, det ska finnas larmklockor, det ska vara kameraövervakning, bestämda besökstider. Så de hade verkligen så här förslag som innebär repressalier för boenden där också. Och kanske till och med förändring av lagstiftning, man ska behöva få in vissa.
För de var lite mer skeptiska till att de bor under samma tak.
Det var de.
Ja.
De sa ju att det inte är alls rimligt att man placerar så här. Och Johannes, du har ju också lite historier om att man faktiskt gör det. Trots att vårt ordförande säger ifrån.
Jag var vid ett av boendena. Det är som många beskriver som det allra värsta. Där det händer mest prylar, liksom, incidenter. Och pratade med dem på LSS-boendet där då. Och de säger det att det, från grund och botten, det här boendet startade 1996 och de grundidén var då att det skulle vara ett stödboende för folk som är beslut från LSS, alltså folk som har en funktionsnedsättning. Och med åren idag så har det förvärrats ganska kraftigt och idag så blandar kommunen folk som det kan komma folk med neuropsykiatriska liksom sjukdomar eller ADHD, alltså till LSS-boende, fast de ska egentligen ha beslut under SOL. Så att då har de blivit blandade där på de här boendena. Och sen har min bild också min bild har blivit liksom annan från vad de här boendena var liksom. Man kan tänka sig att de här boendena är ett lägenhetshus där alla bor tillsammans i olika rum eller lägenheter. Men det här, de använder sig av så, det de kallar för satellitlägenheter. Vilket innebär att någonstans så kan det finnas i tre lägenheter så kan det först finnas en någon som bor där som har Down syndrom. Och så kan det bo en barnfamilj som inte har något beslut alls liksom. Som bara hyr där av den här hyresvärden. Och sen bredvid så kan det bo någon gängkriminell.
Ja, för att förklara så kan det vara att de har utsatt, socialtjänsten har utsatta lägenheter runt om i staden.
Exakt. Och det... för att och det kritiken från personalen har varit, eller den som jag har fått till mig i alla fall, att de måste sluta och blanda så här mycket. Och jag letade också en från personalen kommentera de här politiska förslagen som Fredrik har tagit fram. Vilket en av dem var, vad var det?
Är det skyddsutrustningen kanske tänker på?
Ja, exakt.
Som är lite mest framstående kanske av förslagen.
Och det grundar sig i grund och botten av att fackförbundet Kommunal, det var liksom de som gjorde så att jag hittade det här grejen för början. Och då skriver de ett brev till kommunen om personalens oro på de här boendena. Och då skriver de att personalen, de saknar utbildning och utrustning. Utbildning kan man förstå, det har jag också frågat om, men det kan vi ta sen. Och så har de, då har nog politikerna på den sidan liksom hakat upp lite på med utrustning. Och nu har de lagt fram förslaget att de ska få hjälm och skyddsväst bara på jobbet. Den här personalen. Personalen finns där för att ge dem liksom, alltså hjälper dem med vardagssysslar med eller mindre. Att de kommer till jobbet och inte vet jag, har det städet och så vidare. Liksom. Är friska och får medicin och sådär. Och nu tycker jag då, nu har politikerna lagt fram förslaget att de ska gå in där med skyddsväst och hjälm. Jag pratade med personal om det här, han skrattade ju så högt han bara kunde när han fick höra det här förslaget. För att de, ja, uttryckligen så sa han att vi är inga kravallpoliser. Det här kan man läsa om i den senaste artikeln, del 4 som vi släppte nu, precis nu faktiskt. Och han fick ju också bemöta de här, det här var också en personal som har valt att sagt upp sig på grund av problemen. Han fick möta alla de här motionerna, även om det här med kamerabevakning och ett övernattningsförbud. Han tycker så här att det går att göra ändringar utan att inskränka på folks integritet. Och med det sagt så tycker han att man borde sluta och blanda. Man borde ha koll på vilka personer som kommer till vilka boenden så att man inte tar någon som kanske är dömd innan för något kriminellt och kanske inte har en funktionsnedsättning på det sättet och sätter dem på ett LSS-boende. För där ska de inte vara. Mm. För det är en helt de har ju olika behov av vård och omsorg liksom. Har de.
Mm. Och som sagt, sista delen kom ut nu precis.
Mm.
Under onsdagen. Man blir lite nyfiken, hur har ni kommit över de här grejerna från början?
Vi eller jag kollade
via, tänkte jag nästan säga.
Jag kollade igenom ärendelistor från de flesta förvaltningarna eller nämnderna i Sundsvall. För jag ville hitta någonting att skriva om. Och så hittade jag ett brev från fackförbundet Kommunal att de skickar in till
nu vill jag rätta mig också sen vad den heter, för jag sa fel förut, det är individ- och arbetsmarknadsnämnden, inte
okay, ja.
Som vi hittar den.
Just det. Och då skickar de in det där och då ringer jag direkt till Fredrik och ber han göra en nyhetsvärdering på det här så att vi kan se om det är en grej. Och det är faktiskt det är vad jag får, det är Fredrik som säger det, att det här är
en grej.
Det här måste du nästan ta tag i. Och då gör jag det. Och det första jag gör är, det går ju också att läsa om i den första delen där jag skriver om att facket larmar. Och där intervjuar jag dem från facket som då för personalens talan i det här och för liksom deras röst. Och sen intervjuar jag också en verksamhetschef på kommunen som är ansvarig för problemen helt enkelt.
Men det här gick ju inte helt utan motarbeten, tänker jag. Eller förhinder, kanske man kan säga bättre.
Nej, verkligen inte. Jag fick förhinder i tiden. Det var ingen av dem ville berätta någonting. det fanns en sekretess gentemot, mellan facket och kommunen som jag inte visste fanns. Jag pratade med andra journalister som inte hade någon aning om att den sekretessen ens fanns. De har inte ville, fackförbundet har inte ville berätta för mig vart, vilka boenden det gäller och vart de finns och ens hur många de finns. När jag pratade med en kvinna på facket så sa hon att i Sundsvall så finns det mellan 8 och 40 boenden.
Vilket är en väldigt stor siffra att hoppa emellan.
Alltså. Då satt jag där och tänkte, finns det 8 eller finns det 35? Liksom?
Ja, det är intressant att de har...
Ja, och det är för att göra det så svårt för mig som möjligt att ta reda på. Och det de gör, eller det de tror att de gör, det är att de tror att de skyddar sin personal. Men när jag väl får prata med personal, för jag lyckas ta reda på det här själv. Via andra källor lyckas jag ta reda på själv vart de här finns och vilka det är. När jag får prata med personal så blir de blir till en början så blir de väl skraj för att prata om problemen, för att problemen är ganska allvarliga liksom, och att det faktiskt finns en kriminalitet runt omkring. Mm. Men nu när de väl får prata med någon om det och någon verkligen kommer dit och ta upp det, så blir de också lättare. Det var en kvinna som sa att jag ringer gärna upp till privat och pratar med dig om det här.
De har haft otroligt oklara arbetsriktlinjer kring att polisanmäla brott som sker på verksamheten också. Har vi pratat lite grann om.
Ja, god ja.
Och det är ju det här med att det har gått någon som form av hörsägen, sa ju politiker.
Konspirationsteori kan man kalla det.
Att de inte får polisanmäla brott som inte når upp till en straffgrad på 2 år i fängelse. Vilket är jättekonstigt. Särskilt när det är ett kommunalt boende. Och det är skattepengar som finansierat. Varför ska det liksom föregå brottslig verksamhet på dem då? Och ingen gör något åt det.
Mm. Som du var inne på där tidigare med de händelserna som har skett. De är ganska allvarliga. Men har de polisanmälts de händelserna?
Det har de gjort. Mm. De flesta har gjort det. Har de gjort. Men kritik då till polismyndigheten. De har inte hört av eller svarat mig alls om det här. Jag har begärt ut varenda anmälning och inte fått något svar. Så att jag bajar på dem då.
Ja, de borde ju ha sammanställt någonting. I alla fall, när var det du sökte förresten? Innan jag svarade på mig själv.
Till polisen?
Ja.
Eller begärde ut?
Yes.
Det var 3 veckor sedan.
Jo, då är det ju absolut inte skyndsamt. Alltså.
Nej, det har jag varit tydlig med att jag vill att det ska behandlas skyndsamt. Men jag ville bara lägga till det med, som Fredrik sa. De har haft problem med att polisen inte kommer dit. Mm. När det hänt någonting. En anekdot är att en personal har berättat för mig att hon... En boende på stället hade fått en psykos och liksom ville helt enkelt liksom slå folk. Kanske inte ha ihjäl folk, men ville liksom slåss. Mm. Och var väldigt våldsam liksom. Hon blev ju rädd, som jag förstår det, och ringde polisen. Polisen sa att vi kommer inte komma och hjälpa dig med det här. Så hon fick alltså ringa en taxi och skicka iväg den här personen som hade en psykos i en taxi. Det, för det första är det en fara för henne, för hon får ta hand om det så. Och hon saknar utbildning att ta hand om det så. Det är liksom det, lite det som facket styr. Och sen är det ju farligt för den här taxichauffören, herregud, som fick köra den här mannen till sjukvården, eller till psyket. När polisen inte tar hand om det. Så att det här är en grej som vi borde få, liksom det borde bli piska på polisen på. Faktiskt.
Ja, de hade väl till och med, det är inte så att de inte kommer, de avfärdar till och med. Att de säger att nej, vi kommer inte på det här, ni får ringa ett vaktbolag, ni får... För det där vet jag var ett problem inom andra särskilda boenden också, äldrevården.
Mm.
Att när boenden, någon blir väldigt aggressiv, då kommer inte polisen. För att de ska hitta egna sätt att ta hand om det där. Det är inte deras arbete då tydligen när de är inne på ett hem.
Märkligt.
Mm, väldigt märkligt.
Vet man hur länge de här missförhållandena har pågått?
Min första tanke var när jag började gräva det här, att det här pågått i några månader. Och sen får jag prata med en kvinna på facket och hon säger att det har pågått i flera år. Och sen så får jag det bekräftat av personalen. Så att det har... I flera år har det pågått. Men han som jag pratade med igår då till exempel. Då, som finns ett helt reportage som kommer idag. Han berättade, det var han som jobbade på det här boendet som startade 96. Och han säger att det har under lång tid, alltså ganska snabbt, fast för flera år sedan så har det alltså gått ganska snabbt blivit värre. Så det har varit bra för det var några år sedan. Och nu har det, under några år så har det alltså eskalerat väldigt snabbt. Och att det bara blir värre och värre och värre. Och det är därför också han har sagt upp sig nu också. Är det.
Mm. Har vi något mer att tillägga?
Det har vi inte. Jag tycker ni ska läsa, de som lyssnar, ska läsa alla delarna.
Precis, för nu är allting uppe, va?
Nu är allt uppe.
Allting uppe.
Det enda som vi kanske inte har hunnit gått in tillräckligt på, för att alltså, om du som anhörig till någon som bor på ett SoL eller ett LSS-boende hör det här av händelse, då skulle jag ju varmt rekommendera att man liksom börjar prata med boendet om liksom hur det ser ut, är min, alltså, hur trygghetsåtgärden är för min anhöriga, för det är inte okej att det har liksom eskalerat så här, tycker jag, om vi ska bli politiska.
Måste nästan tillägga det också, att prata med media. Det är faktiskt, en del blir livrädda, vilket man kan förstå när det kommer in kanske någon med ett anteckningsblock och en kamera. Men det är inte för att det är inte för att någon ska råka illa, utan det är för att belysa något som verkligen är negativt. För så som jag har förstått det, i och med den här sekretessen med facket och kommunen, så kommer det inte bli bättre om man inte belyser det.
Nej, precis. Så då behöver vi också höra familjer och enskildas historier för att kunna liksom få en full förståelse för hela bilden och få alla röster hörda i det här. Mm. Och det är väldigt viktigt.
Absolut. Så det är det budskapet vi ger utifrån det här, tror jag.
Mm. Men om orden, så in och läs de här fyra delarna på Skärbadets hemsida. Och vi som har pratat är Johannes Svärd, krimreporter, Fredrik Enberg, krimreporter, och Adam Karlsson. Tack för oss.
Tack.